Ja, det här uranet förvandlas till plutonium som vi ska använda till bränsle i raketen. Och nu ska vi in i reaktorhallen. Först tar vi på dräkter mot radioaktiva strålning. Det hänger ni med.
Såklart!
Så där, välkomna till den här specialinsatta podcasten som vi gör. Så där, välkomna till den här specialinsatta podcasten utav Leo och Johans podcast som vi kommer göra idag, dock utan Johan, därför att han är iväg och jobbar och det är en lite speciell tematiserad podcast på tema TV-spel eller dataspel och TV-spel. Och istället för Johan har jag med mig som gäst Erik Blåsjö. Välkommen Erik.
Tack. Bara som en inledningsreplik så känns det ju helt sjukt att du spelar in där på en app.
Nej, det är ingen app. Det här är faktiskt den här man spelar in på, det är alltså något som ingår i iPhone. Alltså, man behöver
så det är inte ens en app utan det är steget under.
Det är ett program som ingår. I iPhone. Men ja, det har ju fungerat hittills. Så att vi kör på det.
Du borde ju skaffa något ordentligt att spela in.
Det borde vi göra. En ordentlig mic. Skype har jag länge funderat på om man ska spela in via det.
Men ja, kan man?
Kanske man kan, ja. Ni märker ju direkt att Erik är lite... Han har koll på tekniken. På ett helt annat sätt än vad Johan har. Men också ett anledning till att jag har valt in just Erik då. Som bisittare på den här podcasten. Är ju att vi två går samma utbildning. Vi pluggar dataspelsutveckling. Faktiskt, vid Stockholms universitet. Och Erik går ett år över mig. Så att han är någon sorts lite mer senior där. Han vet mer än mig.
Sen är jag lite mer insatt också än du. Du är lite mer så här bara... Ja. Du gillar rollspel, du gillar du
väldigt mycket. Jag har en förbläst för vissa genrer och vissa spel. Du är mer...
Jag är mer att jag under hela mitt uppväxt har varit insatt i gamervärlden på ett annat sätt.
Exakt, du har mer koll på helheten faktiskt. Ja.
Går det bra med det här avståndet?
Det tror jag. Vi kan kolla det alldeles strax. Men jag tänkte bara inledningsvis säga att det tänkte som en ingång i det här med TV och dataspel. Det kan ju tyckas vara ett ganska smalt ämne för vissa. För vissa kan, tror jag, att de kan tycka att det är ju i princip hela världen. Eller hela sin tillvaro. Ja. Det är som är olika vad folk har för relation till det här med TV och dataspel. Alltså, speciellt i vår skola då är det ju, får man ju säga att det är väldigt mycket gamers. Som man kallar. Gamer är ju ett väldigt bra uttryck tycker jag. Det är ju en annan benämning för tv-spelsnörd egentligen. Det är bara det att man det har blivit ett annat uttryck.
Ja, jag tycker inte om det uttrycket egentligen. För jag tycker att det är liksom så här. Man snackar ju inte om typ filmers.
Nej,
det är lite... okay, man kan vara en cineast alltså, då vet man allt om film.
Men det är ju inte att gamers vet så mycket om spel egentligen. Det är bara att de spelar spel, då är man en gamer. Det räcker med att spela spel för att vara gamer. Du behöver inte kunna något.
Det är inte att det blir en sån annan grej bara för att han har tv-spel som fortfarande har den här lilla det är lite annorlunda liksom.
Ja, jag tror att det är lite ett försök av tv-spels-communityn att göra, alltså att avnördifiera det lite.
Fast då skulle man ju inte snacka om gamers och göra Nej, men
fast grejen är att innan så man bara, tror jag, dataspelsnörd. Mm. Och då, sen kom begreppet gamer.
Ja, du menar så.
Och det låter lite bättre. Det låter lite mer som att då gör man det på ett seriöst sätt. Och lite mer som att det är en cool fritidssyssla. Men det är inte nörd, det är inte en nördig grej. Utan det är en cool fritidssyssla.
Det är på engelska då är det lite coolt.
Ja, exakt. Ja, men det låter också mycket mer casual. Jag är gamer. Jag gamer. Även att jag spelar tv-spel. Mm.
Jag vet inte om jag skulle klassa mig som gamer. Riktigt.
Jag brukar nog ändå säga att jag är en gamer. Vi kan återgå till mer med gamer senare.
Vi skulle börja att snacka om tv-spelsmusik, sorry. Ja, nu har vi pratat om annat ett tag.
Det har vi gjort, precis. Men jag tänkte, det kan vi börja med att nämna. Den här lilla jingeln, ni märkte kanske då att det var en annan jingel som ni hörde nu i början. Det var samma jingel som var i episod 1, tror jag. Och det har vi ju gjort med ett medvetet val just för att det här är då en special podcast om tv-spel. För att den musiken då som är...
Jag fick inte höra den, vad är
det
för låt?
Det är låten, vad heter den? Cantarelle med rymdkraft heter han. Det är en kille som har låtit oss göra, ha hans låt. Och han är väldigt snällt. Och gillar hans musik väldigt mycket. Och det är ju alltså bitpop, eller chippop, säger man väl, som musik. Som låter, alltså musikens kännemärke är att det låter som tv-spelsmusik.
Ja, eller alltså gammal 8-bits.
Precis, gammal så här Nintendo
innan det blev CD-kvalitet liksom.
Exakt, innan det blev riktig musik. Så var sån här gammal Mario-musik och sånt för er som inte förstår.
Blipp-blopp,
ja, precis. Och det finns också en viss skillnad där också mellan just bitpop, tror jag, och chip-pop.
Chip-pop är väl steget ännu längre tillbaka.
Precis, chip-pop är ju ännu närmare.
Det är rent elektroniska.
Precis, det är exakt liksom som det faktiskt lät på en gammal Atari 64. Medan bitpop är väl mer inspirerat av. Alltså slagsmålsklubben tidiga elektrobandet Slagsmålsklubben som har breakat ganska stort genom senare år. De har gått lite mer åt någon teknohåll. Men i alla fall Slagsmålsklubben, deras tidiga grejer var ju ganska bitpoppigt.
Det var mer ett sound som de la in i sina låtar. Precis. Som annars var väldigt allmänt elektro ja. Liksom.
Men jag är ju väldigt stort fan av den här genren faktiskt.
Ja, det är ofta bra. Ja. Jag spelar sig mer på melodierna än själva soundet.
Så jag kan nämna det absolut första bandet som gjorde det här bitpop var ju Welle Erdball, tyskt elektroband. De var de första som hade med att ha det ljud då i sina spel. Det kan jag rekommendera till folk.
Just så
att,
den aspekten av tv-spelsmusik har du nog bättre koll på. Ja, pop och det är ganska nära den musiken du brukar lyssna på. Liksom.
Ja, exakt.
Det är väldigt svenskt.
Men jag tror att Sverige är ett väldigt nördigt folk. Svenskarna är ett väldigt nördigt folk i grund och botten.
Sverige är bra på att göra nördiga saker coola.
Ja, typ.
Lite som liksom typ.
Alltså, känns som att Sverige är bra. Vi är nördiga. Och vi gillar nördiga saker.
Till större grad än andra. Ja. Det är lite mer så här, jag tror vi är lite mer öppnare som folk. Att man, om man har ett specialintresse så kan man vara öppen med det. Man
behöver inte okay. Ja, absolut. Det tror jag också. Sen kan det nog ha lite att göra med, på ett sätt kanske. Det här kanske är en jävligt dum och förenklande förklaring. Men lite det här med att det är så pass kallt och sådär länge. Att man måste sysselsätta sig med någonting under vinterhalvåret. Att, ja, men jag kan tänka mig att så här, Australien då. Där finns det inget behov. Där finns inte det här behovet. Så där är folk ute och surfar och grillar istället. Så då blir det aldrig någon bra bitpopmusik.
Men om vi ska ta upp Norge igen. Ja. Där är de väldigt... Alltså, Norge och Danmark, om jag ska vara fördomsfulla.
Ja, ja.
Där är man lite fjortisar hela livet. I sina intressen liksom.
Jo.
Man lyssnar på det här basutbudet på R&B. Och man tycker tv-spel, man kanske spelar typ lite fighting-spel, Guitar Hero. Men man är intresserad det här lite mer djupa tv-spel, det är lite töntigt.
Det här verkligen gå in för det liksom, och verkligen sitta och köra i 8 timmar i sträck liksom.
Ja.
Ja, men det tror jag också. Jag tror att
det är någonting annat. Att jag sa att vi var så öppna som folk är kanske larvigt.
Men det är vi också. Vi är mycket mer. Jag tror att vi är mycket mer toleranta på många frågor här i Sverige än vad som exempel är. Det märker jag bara när man har varit i Danmark och sett på. Alltså det är mycket mer homofobi och rasism och sånt i Danmark. Nu är jag såklart väldigt, väldigt generaliserande här. Men jag tror också att det är lite... Min fördom om normen är att de är väldigt så här, sportiga av sig. Att det är mer det som man gör. Man är ute och åker skidor och sådär och sportar och rör på sig. Och danskarna super typ. Och ska vara så här, oj, liksom. Medan svenskarna tror jag har rykte om sig också att vara de här som ska vara så himla smarta och eftertänksamma hela tiden. Och jag tror att resten av Norden lite stör sig på det hos oss också. Att vi alltid ska vara så rationella och politiskt korrekta och lugna och sådär.
Sen tror jag att det finns någonting impregnerat i vår kultur, jag kan inte säga exakt vad.
Ja.
Men att det går att kombinera cool med Dungeons and Dragons typ.
Det tror jag faktiskt är väldigt signifikativt för hela. Det är du, väldigt tidstypiskt.
Jag tycker du är väldigt bra exempel på det.
Det kanske är. Ja, jag är ju en supernörd och det tror inte jag att men jag känner att det är just det jag tänker att det ena ska ju inte behöva utsluta det andra. Det kan vara svårt för att människor, ofta människor som är så här klubbmänniskor eller coola människor, vad ska man säga, innemänniskor, de har ju helt, i alla fall när man var lite yngre, så valde ju de var bara sådär att allt nördigt gick ju fet bort. Och sen kan det vara likadant att människor, till exempel människor på vår utbildning, de är väldigt inne i det här med spel och hela nörd-communityn, att det är så stor del. Och då finns det inte utrymme för något annat heller. Utan att just det, men att man gillar ju båda saker liksom. Men just också det här med att nördighet har blivit lite cool. Typ som Slagsmålsklubben, Frej i Slagsmålsklubben. Han är ju en typisk Frej. Han är ju en typisk sån här människa som är... Han var ju en nörd och har blivit cool då. Alltså hela hipsterkulturen är ju lite att man... Nördighet är cool. Alltså att vara musiknörd är ju coolt. Att vara filmnörd är också coolt.
Nörd, begreppet nörd är ju egentligen att man är insyltad på ett ämne.
Precis, men det har ju fått en mycket mer positiv klang idag.
Mm. Alltså, sen är det ju många som tycker att nörd, då ska man vara på något liksom lite, någonting som man inte får ligga på.
Så ful, finnig.
Det är också många som blandar ihop nörd och tönt.
Men precis, men det är det jag tror. Idag så tror jag att nörd och tönt har fått... Det är väldigt olika saker. Mm. Att en nörd är bara någon som är insnöad på någonting. Medan en tönt är faktiskt någon som då är töntig. Men ja, jag tror vi ska testa ljudet och så höra hur det låter. Och sen, ja, specialpodcast är det alltså som gäller idag. Med mig själv, Leo, och Erik Blåsjö, min bisitt för dagen. Det var lite box.
Fan vad jag hatar min röst, vill jag säga.
Ja, vi har lyssnat lite. Det är alltid jobbigt att höra sin egen röst.
Har Leo sagt att jag ska prata högre, men jag vet inte om jag kan det riktigt.
Det är det som är. Jag hör ju dåligt, det är därför jag pratar så jävla högt.
Jag har inte samma... pondus i min röst.
Jag märker att jag väldigt mycket går in i en viss röst när jag gör det här. För att jag har ju en din programledarroll lite.
Det märker jag också.
Ja. Okay. Men det är kul i alla fall. Men om vi kan återgå lite till det här som vi började med tv-spelsmusik. Det är faktiskt något som jag är väldigt, väldigt svag för tv-spelsmusik. Och det har ju mycket att göra, tror jag, med att man har växt upp med vissa låtar. De här gamla Mario, ja. Slingorna är ju väldigt klassiska för en själv och för väldigt många. Och andra låtar. Men har du några så här andra speciella som du gillar?
Det klassiska,
ja,
är ju Final Fantasy.
Som det är väldigt populärt. Ja, det är det faktiskt. Det var ju till och med, det har ju till och med en symfoniorkester väl framfört i Hötorgshallen i Stockholm.
Ja, precis. Jag var där.
Du var där? Berätta.
På Distant Worlds, som det heter.
Det heter jag. Ja, okej.
Okay. Då var Nobu Uematsu där.
Berätta för det första vad konserten Distant Worlds är och vem Nobu Uematsu är.
Ja, konserten var, det är faktiskt Stockholms filharmoniska orkester. Det är de som uppträder på till exempel Nobelmiddagen.
Ja, precis.
Så det är ganska
väldigt
cred. Ja, typ. De spelade då musik av Nobu Uematsu som
är japan.
Han är japan, ja. Och gör musiken till Final Fantasy-spelen. Eller han gjorde musiken till, ja, Final Fantasy-spelen.
För de som inte vet vad Final Fantasy-spelen är, så är det väl väldigt gamla klassiska japanska rollspel, ja, som har väldigt populära. Det borde ni veta vad det är, kanske.
Typ.
Om ni lyssnar på den här podcasten så kanske ni vet. Men det är väldigt vacker musik faktiskt.
Ja, jag har en teori, eller teori och teori, men en analys av det här med tv-spelsmusik är ju att det är samma typ av kompositioner som melodiska verk för film.
Ja.
Exempelvis Star Wars-temat är ju väldigt känt och omtyckt. Ja. Grejen med tv-spelsmusik, varför det kanske går steget längre, är ju för att man hör de här melodierna under längre
om och om igen.
Ja, man hör dem under längre
varenda period. Gång du slåss så kommer fight-musiken. Ja. Varenda gång du är på i by A så kommer by A's musik liksom.
Ja, därför blir det lite mer nostalgiskt.
Den sätter sig mer också.
Ja.
Så är det ju. Och för också, jag tror lite sådär att man minns. Jag kan ju speciellt Final Fantasy, kan jag komma ihåg när jag var sådär 10-11 år och spelade Final Fantasy 8. Och så sprang man runt väldigt länge i Balam Garden då. Som var någon sorts högkvarter för karaktärerna.
Den låten stör mig.
Den var ganska tråkig, men det sitter ju kvar. Och det väcker känslor. För att man var så inne i det liksom. Man hade inte samma distans till spel då som man hade nu när man var så liten heller.
Något vi borde ta upp är det här med den enorma hypen det var om spel.
Ja.
Att det var såhär, typ legender om spel. Det var såhär, man kunde inte använda internet på samma tid då. Så
att
det var lite mer så skrönor.
Det var det verkligen.
Om man gör någonting i Crash Bandicoot,
just
då
det.
Får man supersnurren.
Ja, just
som
det.
Gör att man snurrar i 9 sekunder.
Det var väldigt mycket med sådär, det var väldigt mycket såhär word of mouth, kommer jag ihåg. När man spelade Mario.
Det har ju mycket att göra med att många barn är mytomaner också.
Det har jag problem med. Men du vet det här i Super Mario 3 till exempel.
Ja.
För de som inte vet, det vet väl alla vad det är. Hoppas jag i alla fall.
Super Mario vet
alla vad det är. Men Super Mario 3, alltså den tredje i ordningen, kom ut 1991 tror jag på SNES.
NES.
Var det NES?
Ja.
Okej, okay. Nintendo Entertainment System. Ja. Alltså första Nintendo, 8-bitars. Då var det ju så att på första banan då kan du ju få en sån här, en tvättbjörnsdräkt ganska snabbt.
Ja.
Och du kan då springa på en viss liten sträcka och så kan du flyga upp i himlen och komma till ett ställe som du annars inte ser om du inte gör det här alltså. Och där du kan få till exempel ett extra liv då. Du vet vad jag pratar om?
Mm.
Det har man ju bara fått reda på. Det stod ju ingenstans, det var ingen hint om det överhuvudtaget. Utan det var ju bara word of mouth. Och det var ju väldigt mycket så det fungerade just innan internets bredbandets tid, nästan skulle jag säga.
Mm.
Just det här att man fick alltid höra bara. Gör du sådär så kan du låsa upp det där. Jag kommer ihåg när man spelade första Metal Gear Solid. Så kunde man se Meryl i trosor på något sätt. Och det var också någon sån här grej som folk berättade bara. Att det finns ett sätt.
Det var ju väldigt stor grej förr i tiden med tv-spelstidningar. Hade
exakt.
Ju en jättestor del om fusk.
Små fusk.
Koder och sådär. Det var ju nästan det de sålde. Men behovet för det har ju försvunnit helt.
Ja men verkligen. Internet, liksom. Jag tycker det känns lite som att nästan att det här med koder i spel har också lite försvunnit. Eller det kanske bara jag själv som känner ett mindre behov av det. Men jag kommer ihåg tidigt så kändes det som att alla spel hade att man kunde trycka in någon kombination av knappar. Och så fick man alla vapen eller vara odödlig eller sådär. Men det är inte lika mycket inbyggt idag.
Nej, inte lika. Det finns ju kvar i vissa spel.
I vissa spel. GTA implementerar ju fortfarande det här till viss del, till exempel.
Ja. Det har lite att göra med, tror jag, att spel inte är lika svåra nu för tiden.
Det är också,
man kan spara hela tiden.
Ja.
Man behöver inte klara spelet på en sittning Förr i tiden var man ju då tvungen att, innan det ens fanns passwords i vissa spel, så var man ju tvungen att spela igenom spelet hela och lära sig allt. De var inte långa, utan de var svåra.
Och det stör jag mig på otroligt mycket. Att det är lite som att, alltså, spelbranschen har börjat underskatta sin publik lite. Den har börjat producera väldigt snygga spel, väldigt flådiga spel. För nu är grafiken så extremt, det går att göra så mycket med grafik. Så det börjar man liksom negligera själva story och handling och...
Story vet jag inte om man gör, men gameplay.
Ja, men gameplay då. Alltså, gameplay, alltså själva spelupplevelsen då, för då är som
det
inte.
Är ju...
ja. Men ja, det, och det, till exempel, alltså, det finns väldigt lite utmaning kvar. Allting är väldigt sådär straightforward. Du blir väldigt, alltså folk berättar, eller folk, spelet säger åt dig ganska exakt vad du ska göra ofta. Det är ofta ganska linjärt. Det är ofta inte speciellt, det kräver inte så mycket tankeverksamhet ofta.
Om vi säger såhär, att man får reda på vad det är man ska göra tycker inte jag är något problem alls.
Nej, men just det här, bra. Ja, men om vi säger såhär, till exempel, vad heter det här nu då? Drake's Fortune.
Uncharted.
Uncharted. Ett spel som har väl slått lite de senaste åren då. Uncharted Among Thieves, eller vad fan det heter.
Det första heter, nej, det andra heter det.
Det heter, andra heter Among Thieves, det första heter Uncharted.
Serien heter Uncharted i alla fall.
Det är Uncharted. Du är någon sorts skattletare som hoppar runt bland berg och gamla ruiner.
Det är väldigt Indiana Jones-inspirerat.
Väldigt sådär, ja.
Det du vill komma till, tror jag, är att det är väldigt mycket bara håll åt ett håll och tryck på.
Precis. X. Du kan liksom inte ramla ner från några avsatser.
Det kan man ju.
Ja, du kan om du är jättedålig. Men det står alltid, när du kommer till slutet av avsatsen, så står det press den här knappen nu. Medan i gamla spel, typ Crash Bandicoot, som ändå är ett barnspel, då fick du ju faktiskt se själv och tajma själv. Och det tycker jag kan jag sakna lite idag. Att idag så är det så mycket att det får inte vara för svårt. Och du måste kunna spara igen. Kom ihåg gamla Resident Evil till exempel. Då var du tvungen att springa runt då tills du hittade en skrivmaskin i spelet då. Och där kunde du spara.
Det är väldigt farligt grepp som spelutvecklare att göra det. Att, och Resident Evil 1, då är det till och med så att man bara kan spara ett visst alla gånger under hela spelet.
Ja, det är dåligt. Det tycker jag inte om.
Det tycker jag är jättebra i det spelet, för att det tillför till hela survival-känslan.
Ja, okej, okay, kanske.
Det, är, sen ska man det säga... här är ett jättefarligt spel. Ja,
men Resident Evil 1 var väl kanske inte det klockrenaste spelet?
När det kom var det typ asbra.
Ja, fast ja, dialogerna är ju roliga.
De är ju roliga. Ja. Det är inte så läskigt kanske.
Men det var kanske nyskapande för sin tid.
Ja, vad var det vi snackade om innan? Uncharted. Tvåan är ju bättre än ettan. Tvåan har ju bättre sig lite, men det är fortfarande väldigt mycket så här. Om man är på en plattform, ska hoppa till en annan plattform,
ja,
så var det väldigt mycket förr i tiden i spel, att man var tvungen att verkligen pricka plattformen.
Exakt.
Nu för tiden är det mer så att man bara håller åt,
trycker på en knapp och då kommer det automatiskt över.
Man håller åt ungefär det hållet och så hoppar man, trycker på hoppknappen och så rör sig karaktären och landar automatiskt på plattformen.
Och jag tror att det har ju självklart att göra, tror jag, med att spelindustrin blir större och större och det handlar om mer med pengar, och att då måste de självklart då göra spel som tilltalar fler människor och som inte är, känns för svåra, utan det måste vara väldigt, det måste vara, kännas tillgängligt för alla, tror jag. Utan det måste vara något som är lätt att ta upp, lätt att spela i 30 minuter och sen släpper du. Du ska inte behöva sitta och behöva lära dig röva in, och det ska inte vara svårt. Du ska inte dö om och om igen på samma ställe liksom. Utan det ska vara enkelt och det ska bara vara förnöjsamt. Men det kan jag också tycka är lite en skrämmande trend, för det kommer leda till det här att det kommer bli ungefär som Hollywood, att det kommer komma såna här storfilmer som är väldigt snygga och flådiga och mycket pengar kommer in i det. Men de kommer inte vara så himla, det kommer inte finnas något djup, det kommer inte finnas något egentligt värt innehåll i det. Och det kommer inte vara något som egentligen är kvalitet, utan det kommer bara vara en snygg yta.
Samtidigt är jag inte så orolig, för att det finns ju också flera rörelser just nu inom tv-spelsvärlden där några går mot det andra, att ta spel till lite mer djupare i planet och lite mer svårsmält kultur liksom. Försöker få spel från kultur till från underhållning till kultur,
litteratur och film. Men det jag tänker lite är att
man kan ju börja blanda dem två.
Precis. Det är det att idag så är det ju så himla, det finns ju sån potential att du kan ju göra så mycket mer än bara Super Mario liksom. Du kan ju faktiskt göra spel som kanske få folk att tänka till och som ändrar attityder och få folk att ifrågasätta och sådär. Och sånt är ändå min aspiration gärna i längden, att man kan göra samhällskritiska spel kanske. Och så. Och det, jag tycker att det är ett väldigt, väldigt spännande medium. I en av våra första kursböcker stod det att, det är väl ingen faktor då, det är ju mer en åsikt, men att interaktiva spel och dataspel och tv-spel är den, alltså, största förändringen i det största mediet som har kommit till sedan film kom. Och det är jag beredd att hålla med på. För att det har en extrem potential också just på ett helt annat sätt än film, för att just du som spelare tvingas göra val. Det är inte att den bara, den skildrar inte bara någonting. Nej. Utan den låter dig delta.
Sen får man göra mer vad man vill.
Ja, ja. Sen så är det klart att alltid att valen är begränsade, men de blir ju hela tiden mindre och mindre begränsade. Alltså jag menar, i Mario finns det ju varken någon, finns inga moraliska frågor i Mario. Nej. Det finns ju inga svåra moraliska val i Mario. Det finns ju ingenting som får en att tänka till i Mario. Det är bara ett spel.
Sen är det lite det som folk tycker är farligt med spel också, att man kan ju leva sig in i det för mycket.
Ja.
Och sen bli helt fucking galen och skjuta ihjäl folk.
Absolut. Fast jag är tveksam till hur vanligt det faktiskt är. Hur många fall är det där folk har spelat spel och skjutit ihjäl folk? Det känns inte som att det är så vanligt. Det var också där, min mamma också alltid när jag var liten och spelade Tekken, fighting-spel. Ja. Då var de alltid där, du måste veta att så här kan man inte göra på riktigt. Och det fattade väl jag också. Liksom.
Ja, jag menar, de personerna som faller för det där är ju redan dömda. Liksom.
Ja, men lite. Eller hur? De hade väl gjort det kanske, då hade de sett en våldsam film istället. Jag menar, det är klart att man ska vara kritisk och att man måste fatta att det inte är verklighet och sådär. Men jag menar, det är ju så uppenbart, kan jag tycka.
Jag tror nästan att det uppmuntrar till ett visst kritiskt tänkande, att barn måste förstå att det är liksom inte verklighet. Liksom.
Ja, men precis.
Och att det här är liksom inte riktigt troligt.
Vi vill ta bort den här diskussionen om dataspelsvåld och lite, den är jävligt fånig. Kan vi bara enas i det?
Erik?
Ja!
Vi tänkte prata lite om det här med speltermer, eller alltså termer och termer, men det här lingot som ändå finns bland både på internet och i spel. Precis. Nej, men det är de klassiska, de här, lol är ju nästan mina favoriter. Jag började använda det i talspråk, alltså säga lol istället för att liksom, om det är något som är komiskt eller kul, men inte så att man skrattar åt det, då kan man säga lol istället. Det gillar jag faktiskt väldigt mycket.
Det funkar.
Ett väldigt bra ord. Alltså, men det blir så här, om någon berättar så här en dråplig historia, då kan man säga lol. Det var dråpligt.
Du pullar det.
Okej.
Okay. Att säga lol.
Det är bra. Ja, men bra. Men också BRB, det är också klassiker, be right back. Lol då, för de som inte, om det är någon som inte vet vad lol betyder, så
det vet ju alla som lyssnar på det. Det kanske inte din morsa.
Det betyder ju alltså laughing out loud. Det är alltså för att skratta. Om någonting är roligt så skriver man lol.
Istället för att behöva skriva ha 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 varje gång någon säger något roligt, så skriver man då lol för det.
Precis.
Man skriver ju inte det längre. Riktigt. Jag
skriver det. Jag tror jag använder lol säkert nästan varje dag.
Gör jag det?
Det känns inte som att du gör det så ofta.
Men aha, känns mer...
BRB använder jag också. Det känns lite mer utdaterat faktiskt.
BRB? Nej.
Det använder jag väldigt ofta. Men det känns som att det är lite sådär
det är... Nej.
Utdaterat faktiskt.
Nej.
Okej.
Okay. Säger.
Däremot AFK. Det är ju också lite mer spelorienterat.
Ja.
Det betyder ju alltså away from keyboard. Och det är väl då om man spelar ett spel. Mm. Och så ska man säga då till, alltså om man spelar ett spel online. På dator.
Ja.
Och vill säga till dem som har spelat med att nu är inte jag här och spelar.
Nej.
Då säger man AFK, away from keyboard, jag är inte här. Precis. Jag går och kissar.
Då, det tycker jag är lite mer ut.
Det är lite mer ut, absolut. Absolut. Annars,
sen spelar inte jag online-spel nu.
Nej, jag har väldigt svårt för online-spel faktiskt. Det är mycket 12-åriga killar med för mycket vax i håret som sitter och kör.
Mm.
Känns det som.
Och jag är mer en sån här person som tröttnar på saker än att jag blir fast i saker.
Ja, samma här. Och också mer att jag gillar väldigt sällan just hur online-spelen, deras gameplay. Jag är mer, just som du sa, för det här med rollspel med stark story och att du kan en rik värld och sådär. Inte så mycket för att springa runt och skjuta folk i huvudet liksom.
Det är
i
för sig
har en begränsad...
En annan sjuk grej vi borde ta upp är att, som jag sa precis, är jag en person som tröttnar på saker och inte fastnar i saker.
Mm.
Du och Simon... som vi inte har nämnt förut i den här...
Simon Wikström, din rumskompis Wikström.
Ja. Är ju sån här som, när ni spelar rollspel, då spelar ni om det 1000 gånger, bara för att få välja alla val.
Precis.
Simon gör det för att få välja alla val, spela som alla klasser, bla bla bla.
Mm.
Du gör det mer för att du vill göra karaktärer.
Jag älskar att göra figurer. Det är alltid, om det i ett spel finns ett moment där du får alltså skapa då det karaktären du ska spela, då är det ju sålt nästan för mig. Det älskar jag att göra, för det första. För det andra sen också lite är det här att man vill... Alltså det är lite så här, har jag köpt en film till exempel, så att jag skulle köpa en film, då vill ju jag kunna se allt material. Det är lite så att har jag köpt ett spel så vill jag också kunna spela allt material. Och det är lite det tror jag handlar om. Det är därför man vill köra som både till exempel ond och god. i Mass Effect eller sådär. Att får man väl se vad som händer då i alla eventualiteter.
Men jag tycker att lite charmen i att behöva välja är att då gör man liksom ett val.
Ja, och då försvinner det andra.
Det bryts ju lite i, om man spelar om det och liksom ändå får uppleva alla val.
Ja,
jag brukar, sen ja, kan ju jag tänka mig att spela om spelet efter kanske ett år.
Ja, men det är bra.
Men jag tycker
ja,
det känns, eller 3 år typ.
Ja. Ja.
Men det känns så jävla menlöst att spela om det direkt.
Ja, men jag tror att du har ju faktiskt en mer sund inställning. Jag tror att spelutvecklarna tänker ju mer att folk har den inställningen du har. Att om man kör igenom en gång och så ska det finnas då att alla kan få en olika upplevelse.
Ja.
Men jag kan till och med göra så att om jag märker att det finns ett bara nu, oj, nu det här valet är uppenbarligen ett som kommer påverka spelets utgång.
Ja.
Då brukar jag loada om från senaste loading pointen. Spela fram dit eller savea i precis innan valet och sen spela på båda hållen och liksom alltså då klyva min karriär där eller mitt spel där så att jag kör på båda valen så att jag vill se vad som händer. Och det kanske är lite stört.
Mikael Frisk, för att namedroppa ännu fler personer.
Ännu fler människor, ja.
Han kör ju på den här att han, om det i Fallout till exempel, då är det så här, när man pratar för dialogen med folk.
Ja, just det.
Då kan man välja val där man har en viss procent chans att lyckas.
Just det.
Och övertala om sig någonting.
Klassiker. Till
exempel. Då sparar han alltid innan han pratar med personer.
Ja.
Och sen pratar med dem och kör där tills han lyckas.
Ah, ja.
Det är också ett ganska sjukt beteende.
Ja.
För att då försvinner hela meningen.
Precis, det. Ja, att du inte kan. Men det är också lite grejer, det tycker jag är lite dumt konstruerat av dem. För att det står väldigt tydligt att så här, övertala då.
Mm.
Så kanske det krävs då att du har 75 i övertala. Och så står att du står då vad som krävs och vad du har. Så brukar det stå 60/75. Och då brukar jag, för det är så här, om man då vet hur mycket det saknas. Och jag vet till exempel att jag har en potion eller en dräkt eller någonting som gör att jag kan få lite mer i övertala då den färdigheten att övertala. Då brukar jag också loada om och köra om.
Okej, jag ska vara ärlig, det händer att jag gör det också.
Förstår du?
Det vore smartare
om du bara var så här, försök övertala och så vet man inte hur stor chans man har och så lyckas du inte, för då skulle du inte ha samma, du skulle inte vara lika benägen till att loada om.
Det kanske ligger något i det. Absolut.
För det är ju så här, det är inte speciellt realistiskt heller att så här, sett i verkligheten jag skulle gå fram till någon och bara hej, vill du göra det här?
Det har ju ett spelutvecklarvärde.
Det har det ju.
Men det är för komplicerat för att gå in på den här podden.
Ja, alltså det borde ju
jag ska inte debattera emot det här.
Det skulle kunna vara exakt samma funktion.
Ja.
Så, men jag säger bara att man borde kanske inte visa hur stor chans man har.
Jag tycker att det är smart, men jag orkar inte förklara varför.
Okej, jag förstår. Nej, men vi ska inte gå in för professionell nivå. Liksom.
Nej.
Ja, men om vi återgår till termer då. Alla de här LOL och BRB, det vet ju så mycket om. Men det är inte heller så speciellt spel. Däremot Lit.
Det är inte så intressant heller.
Lit är ju en klassiker. Jag vet inte. Men
Lit.
Det är 13:37, om folk har hört om det. Alltså, det har blivit en grej då att när det är klockslaget på datorn är 13:37, alltså då, vad blir det, 23 minuter i 2.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Då det ser också ut 1337. Tycker då folk ser ut som L-E-E-T, alltså lit. Och det står alltså för elit. Alltså om man är
sen målar du upp det som att det kommer ifrån klockslaget.
Nej, det kommer väl från spel,
ja,
från början. Och det är också ett ganska kul uttryck, tycker jag.
Ja, det är ju lite på väg ner, tror jag.
Ja, det är lite på väg ner.
Det var jättepopulärt
för ett väldigt nördigt uttryck.
Ja.
Det är typiskt World of Warcraft.
Ja, och CS.
Och CS. Alltså, CS. Ja, men det är ju de här, precis de här människorna jag pratar om.
Ja.
De här männen med sveamössor som går på högstadiet eller gymnasiet och ja,
som har tuppkam fast som inte borde ha tuppkam.
Ja, precis. Mm. Att de har för mycket vax överhuvudtaget.
Ja.
Och ändå är sådär, och ofta kanske är lite bortskämda. Liksom.
Det
är inte förortskids det här.
Nej, nej.
Utan det är
nej,
liksom nej, ganska rika innerstadskids.
Fast det finns ju de här i förorten också.
Ja, men det är liksom inte,
det är mest,
det är inte de som står och hänger i centrum i förorten.
Nej. Ja, alltså deras föräldrar måste ha råd med en dator liksom.
Ja, precis. Men jag tror inte WoW killarna, de måste ha råd med en abonnemang.
Jag tror att det inte är mer i Lidingö än i Fruängen.
Fast det tror jag ändå att det är alltså.
Jag tror att i Lidingö är lite mer så elitism, att man ska vara duktig i skolan och så här. Och
kanske, för jag tror också att då finns det en motgrej.
De här personerna är ofta inte duktiga i skolan.
Nej, precis, men det är det jag tror, att det enda som krävs för att vara en rebell inom citationstecken då på Lidingö, det är att man spelar tv-spel istället.
Ja.
Och då blir det någon sorts, det blir en grej då där.
Fast eller så är man riktigt så äcklig typ. Ah, och okay. Bara dricker rosé och
Fanta rosé, ja just det,
och våldtar tjejer och sådär.
Fast då går man inte mot någon norm överhuvudtaget. Då är man ju bara precis som du förväntas av en i Lidingö. Det är ju så det är.
En intressant grej är ju hur man använder svengelska.
Ja, det är väldigt, och, det är väldigt engelskt alltihop.
Det blir ju en speciell grej när det handlar om tv-spel. Exempelvis på det här Final Fantasy maratonet som jag rekommenderar folk att se.
Just det, jag kommer ihåg, det var i Final Fantasy 9 då. Så ska jag döda en boss som heter Gissamaluke. Det är en stor drake av något slag. Eller vattenmonster. Precis. Man kan alltså sno ett item då från honom.
Man kan stila det.
Ja, man kan stila ett item. Och jag ska försöka alltså skära då en ice staff. Alltså en isstaff. En ice staff.
Och det här är att man säger ice staffen.
Det heter ju ice staff.
Ja, jo. Själva men det menar jag att man har svensk bestämd form.
Ja, just det.
Ice staffen.
Ja, exakt. Inte the ice staff.
Det är lite kul.
Det är
lite
kul.
Och intressant.
Ja, men det är intressant. Det är jätteintressant tycker jag. Mm. Hur man implementerar. Jag tycker att alltså hur vi har börjat använda språk idag. Vi ska inte gå på språk överhuvudtaget, men alltså jag gillar den här utvecklingen.
Det är skärmigt på ett sätt, men ja, sen är det ju folk det finns ju så här språkkonservativa som inte tycker att man ska sudla svenska språket
med. Men så där, det tyckte de ju när det här
typ din morfar just
det. Precis, men det tyckte de ju när det här södersvenskan kom också på 50-talet. Ja. Man sa kis och kille och tjej och...
Det är väldigt intressant att se liksom,
det känns som att internet är ju den stora språkgrejen idag.
Nu handlar det kanske inte det här så mycket om tv-spel. Nej. Jag tror att svenska språket utvecklas mycket snabbare än typ, eller inte svenska, men svenska talsättet. Om man kollar på gamla filmer, gamla amerikanska filmer, på typ 30-talsfilmerna, då pratar de lite annorlunda än de gör nu för tiden.
Ja, men, det är också...
men på 60-talet pratar de ändå som de gör nu för tiden. Jag kollade på De kallar oss mods. Då pratar de ju helt...
Den har vi nämnt i en tidigare podcast också.
Ja, det kanske ni har. Där pratar de ju helt bångstyrigt.
Ja, men bångstyrigt...
Det känns som att de försöker leverera repliker, men inte... Alltså, det känns som att de...
Fast det är ju en extrem Stockholmsslang som nästan inte finns kvar idag.
Men ja, inte bara det. Det är det här sättet de pratar på. Ja. Det är svårt att förklara, men det känns som att de har spelat teater lite.
Kanske. Det ska ju vara en dokumentär, men sen är det svårt att veta. Alltså, till exempel, det finns ju en klassisk scen i De kallar oss mods när Stoffe och Kenta börjar bråka i slutet. Och det känner jag bara så här att det känns ju väldigt osannolikt på ett sätt att Stefan Jarl då, han som har gjort filmen, ska ha fångat exakt det ögonblicket när de börjar bråka. Och så säger Kenta de här klassiska replikerna, som bland annat i början på Latin Kings låt Cash and Tas, det är så här,
ta din gamla cigarett och cykla till Bahamas för fan alltså.
Och käften.
Det passar du alltså.
Vadå då?
Visst fan passar det Bahamas om du beter dig som du gör.
Vad fan har Bahamas med här
göra? Jo, men det är dit du ska göra. Det passar ju Bahamas då.
Jag sticker in i min...
Men du kan ju dra iväg alltså.
Käften.
Eller hur?
Fattar du?
Visst fan kan du dra iväg
alltså. Snacka inte. Då kan du få komma igen där du ska.
Vadå då?
Liksom. Alltså, du förstår ju.
Men ja, fast jag tror ändå... Det
skulle kunna vara lite... Alltså jag tror inte att de förställer sitt språk. Men jag tror att själva ordväxlingen kan vara lite inövad eventuellt.
Ja, det vore ju sjukt i så fall.
Jag vet inte. Men ja.
Jag tror ju inte att de...
Att det stagear.
Okay. För att man kollar på intervjuer med folk förr i tiden. Typ så här intervju... Jag har sett en intervju med Jan Gio när han är jätteung.
Ja, han är väldigt överklass. Och berättar hur han har vapenvägrat. Ja, just det.
Fast då är han lite extrem då.
Han är
han pratar ju också väldigt...
Han låter inte som en stuvplansbrat. Utan han låter ännu mer. Han låter som att han verkligen är en adlig, en godsherre. Ja, nästan.
Ja, han var ju lite... Han hade gått på överklassskola liksom.
Ja, just det.
Jag tror att de här distinktionerna mellan överklass och så här, knarkare som... Kan inte stoppa.
Knarken är just arbetarklassen.
Ja. Det var lite mer extremt förr i tiden.
Absolut, det tror jag absolut.
Nu tror jag att vi går mot en gemensam riktning.
Ja, jag tror att nu kan det vara lite någon sorts annan. Det finns väl det eventuella skillnaden som det kan vara idag då. Den nya arbetarklassen. Det kan vara det här med förortssvenskan och den vanliga innovationstecken svenskan.
Ja.
Det är ju någon sorts ny schism då eventuellt.
Ja, jag tror mycket att det är på grund av internet så får ju ungdomarna någon form av gemensam nämnare liksom.
Jag tror att internetgenerationen är... Jag tror att det finns en grej där att ungdomar idag känner sig lite arga på hela, vad ska man säga, vuxenvärlden som negligerar internet. Jag tror också att det är därför som de här sidorna som får känna sånt här får så mycket spridning, för att det är någon sorts ventil för de här missförstådda nördarna som har liksom, jag vet inte, men det är någonting där människor enas ju verkligen på 4chan också. Förstår du vad jag menar?
4chan är ju dels väldigt brett, men menar,
ja,
du, menar du B liksom?
Ja, B menar
jag väl. Det är ju sjukt på ett sätt.
Jättesjukt
på ett sätt. Det är ju också väldigt kul.
Mm.
Jag tror att folk,
det är verkligen en rörelse.
Folk med gemensam humor,
ja,
samlas liksom där.
Ja.
Sen då är det också väldigt sjuka människor som samlas där.
Ja, till exempel då den här jättetragiskt, den här mannen som unga mannen som gick och sköt ihjäl massa människor på en skola i Finland. Han hade till exempel skrivit på det här forumet då 4chan B, som är en del av 4chan då,
mm,
att han skulle gå och skjuta iväg i skolor. Han sa jag ska imorgon går jag och skjuter människor på Jukkas Järvi i skolan eller vad det nu var.
Mm.
Jukkas Järvi, nej det är inte där. Det är där det finns ett ishotell. Det är inte där han sköt. Men ja, han, Kujala, vad fan det hette.
Ja.
Han sköt en massa människor. Han bara, jag ska gå och skjuta. Och då skrev människor då på B, do it faggot, do it. Och det bevittnar ju på något sätt om hur sjukt den här delen av internet också är.
Fast de får ju liksom 10 sån om dagen. Där det är någon som säger att...
Ja, självklart. Ja, alltså just med internet, det är så svårt för att det är så himla anonymt och oseriöst. Och samtidigt... För att det finns människor som tar det så himla allvarligt. Det är det som är internets paradox. Nej, gud vad, nej, nu gjorde det alldeles för djupt. Men förstår vad jag menar. Vi har ju ett forum också på vår utbildning, spelutveckling. Och jag kommer med mitt första inlägg jag gjorde. Jag startade en ny tråd som hette Sämsta spelet ever. Ever är också en typisk anglofiering av svenska språket. Men det kan jag ju ha mig ifrån då. Jag ställde ut frågan då. Vilket är det sämsta spel ni har spelat? Och det är... Tyckte jag var en ganska intressant fråga, för att jag visste att jag frågade det till människor som spelar mycket spel. Och sen så var jag då tvungen att flika in då, självklart. Jag sa att jag, alltså det var ett skämt.
Mm.
Och det, jag tyckte att det var ett ganska uppenbart skämt.
Ja,
men det, ja, hur som helst. Så jag skrev så här, jag har spelat ett spel som heter World of Warcraft som var jättedåligt.
Det var ju till och med så att det avrundade med det.
Ja.
Sen har jag ju spelat ett spel som heter World of Warcraft också, och det var ju typ sämst.
Ja. Precis, och det, jag, grejen, och jag tycker att World of Warcraft är ett väldigt, väldigt överskattat spel och ett ganska, ganska dåligt spel. Och då gick ju folk igång, då sa ju folk direkt bara trollalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
visst.
En lite rolig avslutning.
Det är lite så här en typisk grej för det där forumet, att de reagerade mer på det än att skriva vad de faktiskt tyckte var det sämsta spelet liksom.
Ja. Ja, vi behöver inte gå för mycket på vårt forum heller.
Sen är det ju också så att du faktiskt inte, om du hade tyckt om World of Warcraft hade du inte skrivit sig.
Nej, nej, precis. Men jag måste gå på toaletten, vi tar lite paus. Mm. Och återgår. Så där, då är vi tillbaka efter ännu en paus. Och vi tänkte väl försöka börja som någon sorts summering här av hela temat tv-spel, dataspel. Så kan man ju ta lite själva fenomenet i sig. Varför tror du att folk spelar det? Det kanske är en jävligt retarderad fråga. Men
retarderad?
Ja, efterbliven. Ja. Men varför tror du folk, varför är det så tilldragande?
Det är ju en verklighetsflykt, det är ju självklart.
Jag tror att just det är en kombination av det här. Folk har ju alltid spelat spel, alltså sen jättelänge liksom, urminnes tider, schack och så vidare och så vidare och så vidare. Det är både det här, det momentet att man vill spela ett spel och vinna, förlora, klara, liksom övervinna någonting. Och just som du säger, verklighetsflykten. Det är ju blandningen där, tror jag. Jag är väl mer inne, tror jag, för verklighetsflykten. Det är det. Kanske det är olika saker som... Det kanske där är vad olika människor uppskattar. Att...
Det finns ju aspekten tidsfördriv också.
Ja, det finns ju. De som bara vill bränna
ju,
en timme.
Folk har inget att göra. Men där vill jag ha.
Erik sitter här och sippar lite på extremt dyr och rökig whisky.
Den är inte extremt dyr.
Den kostade 455 kronor. Det ser jag som extremt dyr whisky.
Det är väl vad det kostar på med ful whisky på krogen om jag hade...
Men på krogen? Ja,
men det accepterar man ändå. För att det är liksom så här...
Ja, det är det absolut. Det accepterar man som en rådansnamn. Men ja, men det är väl ja, att folk spelar spel, det behöver vi kanske inte analysera. Det är ganska självklart att det har en tilltalningspunkt.
Vi kan skippa den.
Ja. Men som en avslutning tänkte jag bara nämna lite då kanske var favoritspel och hatspel. Några kära pärlor.
Hatspel var ju jävligt svår.
Jag vill faktiskt slå ett slag här, för att jag är väldigt, väldigt trött på World of Warcraft. Jag tycker att det är väldigt hemskt att det har fått bli ett någon sorts ansikte utåt för gamer-communityn. Jag tycker att det är jävligt hemskt att så många människor tycker att det är bra. Och jag vill inte kännas vid de här människorna som spelar World of Warcraft som någon sorts jämlikar eller själsfränder på något sätt. Jag tycker att de är dumma i huvudet och jag hatar dem till botten av mitt hjärta.
Mm.
Det är ett skitspel.
Nu gör du ju ovän med väldigt många människor.
Det får jag göra då, men det står jag för.
Okay.
Till 100%.
Bara alla som spelar World of Warcraft.
Alltså, de som spelar World of Warcraft.
Jag har spelat World of Warcraft.
Ja, jag har också provat World of Warcraft, men de som gör det som en alltså de som spelar det. Alltså inte de
jag
som
gjorde,
har,
jag
inte, alltså inte att alla som har spelat World of Warcraft är dumma i huvudet, men de som sitter på en level 80 paladin, de är i regel, tror jag, jävligt ointressanta. Och
jag spelade ändå ett år liksom.
Varför det? Varför gjorde du det? Det tycker jag är intressant.
Det gav ändå någonting alltså.
Vad gav det? Förutom att så här, nu ska du springa iväg och hämta 10 rävsvansar så får du en armor of bajs.
Varför spelar man något? Jag spelade Tibia innan dess. Tibia tyckte jag var ännu roligare.
Alltså jag förstår inte heller Tibia.
Kom inte här och dissa Tibia. Tibia var
askult. Nej,
usch. Det är ju grymt alltså. Det är ju fan grymt jävla spel.
Nej. Du kan inte kalla Tibia för kult. Kult är typ Monkey Island. Där har vi ett bra spel.
Det är ju online-kult.
Nej,
alltså, i online-spelsvärlden är det ju kult.
Okej, jag kan inte vara helt objektiv här. För jag tycker verkligen inte om online-spel. Just
nej, det kanske finns folk som gör det. Då ska vi få spela det också.
Okay, får bara säga vad som är ett problem.
Kalla dem dumma i huvudet.
Absolut. Jag känner väl mer så här.
Får jag säga mitt hatspel och älskspel?
Okej, men får bara säga vad jag ogillar med online-spel först.
Okay.
Det är det här att liksom, jag träffar någon jävla 15-årig holländare. Så jag bara frågar så här: hur gör jag det här? Och han bara, lol, OMG, Roffelmau. Alltså, jag har så svårt för online-kulturen i sig och gamingkulturen i sig. Alltså, jag älskar spel, men jag har väldigt svårt för gamingkulturen egentligen. För de är så jävla jobbiga.
Nu snackar du om gamingkulturen.
Men online-gamers är jobbdumma i huvudet. I
jag
regel.
Jag förstår ju vad du menar och jag håller med, men jag håller inte med i uttalandet.
Alltså, jag tycker att World of Warcraft till exempel har väldigt stor potential.
Jag håller förmodligen med i tankegången, men jag tycker att du uttrycker det lite osvilt.
Okay. Men okej, berätta ditt hatspel, eller favorit, vad var du skulle säga?
Jag börjar med favoritspel kanske, för det är lättare. Det är spelet som är mest nostalgiskt för mig och liksom betyder mest. Det som är så här, det som jag blir mest kär i när jag ser, är Alundra.
Det kommer jag ihåg.
Det är till PlayStation 1.
Mm. Det var väl jag spelade väldigt inte alls mycket, men det var
jävligt grymt spel.
Klassiskt japanskt rollspel, va, kan man säga, i genre.
Nej, det är Zelda, alltså det är väldigt likt Zelda, det är top down perspektiv action adventure är det. Action adventure betyder att man både slåss och
problemlösning
och snackar med folk.
Ja. Men Alundra, det var ju att huvudpersonen hette Alundra,
kommer
jag ihåg. Nej, men okej, men vad var det som var så bra med det då?
Det är det som betyder mest för mig. Alltså det är liksom som att tänkte att man ser tillbaks
sin första kärlek lite.
Ja. Fast det vill man inte se tillbaks på oftast.
Nej. Ah, okej, men det finns något romantiskt över det. Ja. Något lite så där nostalgiskt
och man, det bästa. Det som jag värderar högst,
ja.
Det är inte nödvändigtvis det jag tycker är roligast att spela, men det som jag tycker är bäst, det är Shadow of the Colossus. Alltså.
Det är ganska nytt, va?
Ja, 2006 tror jag.
Men det är ändå alltså, den här generationens spel då?
Det är typ PlayStation 2.
Okej, okay. Okay. Vad är det för spel? Jag har också hört, men inte spelat.
Det är väldigt så här, det bygger på en mystik, att man är i en så här saga. Liksom. Det är väldigt konstnärligt.
Du är ju lite för den här diskursen att spel är konst lite.
Inte att det är, men att det kan vara.
Det kan vara.
Det här spelet är en pionjär.
Rekommenderar du det till alla att spela? Liksom?
Eller de flesta, eller många. Många kommer nog inte uppskatta det, men det är jävligt bra.
Okay.
Det är väldigt älskat.
Men okej, får jag säga mina favoritspel då?
Har du bara sett hat?
Jag har bara sagt World of Warcraft, att jag har bara hatat på WoW och online-spel. Men nej, jag måste faktiskt säga att det spel som jag spelade hemma hos dig någon gång i höstas, Heavy Rain, har jag ju blivit förälskad i. Alltså, jag kan tycka att det är...
Heavy Rain har ju sina brister, tycker jag, absolut.
Ja,
det har
sina begränsningar. Jag tycker att Heavy Rain är bra så här, det tycker jag, där har vi verkligen den här games art. För att visst, inget spel innehåller ju allt du vill ha, men de verkligen når sin ambition till 100% tycker jag. Och det är ett nyskapande spel, det är ett vackert spel och det är ett spel som verkligen påverkar en både emotionellt och intellektuellt och ja, och så vidare och så vidare. Så att det gäller väldigt mycket. Och det kan vi säga, det är av den här killen, vad heter han? David någonting.
Blaine.
Ah, no, skitsamma. Han har gjort ett spel tidigare som heter Fahrenheit som var ganska likt. Och det går mycket ut på att det är lite som ett spel som är som en film. Alltså, du kan alltså aldrig få game over. Och du kan aldrig egentligen göra något fel. Utan det är bara så att historien fortsätter. Och beroende på då hur allting är väldigt realtid. Mm. Och hur bra du då klarar av saker som sker då hela tiden. Och hur snabbt du hinner reagera på saker. Så till exempel en scen, kanske kör du i en bil då. Beroende på hur bra du kör, kanske du får en skada eller inte får en skada. Och då är den skadan kvar till nästa spel. Och du kan dö då, det är 4 karaktärer. Och du kan dö med vilken karaktär som helst, när som helst. Alltså det är aldrig fel. Det blir aldrig game over. Utan det fortsätter helt enkelt. Och det tycker jag är ett vågat och intressant grepp. Sen, självklart gillar jag Final Fantasy. De gamla klassiska Final Fantasy.
Jag gillar PlayStation-eran. Alltså Final Fantasy 6 och PlayStation-eran.
Precis. Alltså PlayStation... Alltså, precis.
PlayStation 1.
Ja, exakt. Det är faktiskt bara de jag har spelat. Och det är bara de jag har en relation till. Det känns som att...
Jag tycker Final Fantasy 10 var lite halvdant. Och sen har jag bara gått ut.
Ja, men det känns som att det tycker väl folk. Kanske.
Ja, det finns ju några som tycker om Final Fantasy.
Men jag har kört mycket då, 8 och 9. Ja, 8 och 9 var det...
Det ska vi inte säga alls. Final Fantasy 10 är typ det mest populära.
Ja, men då har ju folk dålig smak. Alltså, tyvärr. Men grejen är att alltså, det blev ju mycket, mycket snyggare från 10 och framåt. Och det blev det också att då hörde man rösterna till exempel.
Ja.
Första gången.
Det tycker jag förstör.
För det var så dåliga röstskådelser.
Ja.
Men jag gillade verkligen 8 och 9 när jag spelade dem. Och jag var ganska ung då. Jag tror jag fattade kanske liksom hälften av all dialog. Men den var ändå väldigt, väldigt bra. Man fattade liksom det bästa liksom. Man fattade det viktigaste.
Ja, det är som att se teater. Man förstår inte alltid allt.
Nej, skulle jag spela om dem idag kanske jag skulle tycka att mycket var ganska klyschigt och ganska fånigt och sådär typiskt.
Det är det ju.
Typiskt såhär japanromantiskt. Det är alltid såhär, jag mår så dåligt och jag är en ensam föräldralös pojke med spretigt hår.
Ofta...
Som måste slåss mot hela världen och jag träffar en flicka hon tycker om mig, men jag tycker inte om henne och
men
I'm not strong enough liksom.
Ja.
Men då så fick alltså jag tror att det var bra för en i den åldern, för då det var väldigt mycket ändå mycket de här stora frågorna som man inte fick behandla.
Vilka frågor då?
Men livet och döden och kärleken och sådär. Och när man var 12-13 år.
Ja, det jag tycker mer
det påverkade ändå.
Vi går vidare.
Och sen var det bra spel i sig kan jag säga. Men sen så gillar jag också självklart alla, som du sagt, rollspel. Alltså Baldur's Gate 2. Alla spel där man får liksom utforma sin karaktär själv. Man får göra en egen gubbe, det älskar jag verkligen.
Och... Jag gillar att du verkligen säger det, att alla spel där man får göra det här, det älskar jag.
Ja, men det gör jag verkligen. Till exempel,
det har inget att göra med om det är bra.
Nej, jag tänkte idag på Oblivion.
Sen får vara hur dåligt genomfört som helst. Ja. Om man får göra sin egen gubbe.
Ja, fast i och för sig, det ska jag inte säga. Jag körde till exempel ett spel.
Det är ju typ så.
Fast nej, inte riktigt. För jag fick till exempel ett spel fick jag av Simon Gustafsson, min kompis, när jag fyllde år någon gång. Så fick jag spel som heter Wizardry 8. Alltså det var nummer 8 i serien. Och då fick man göra ett helt party på 8 personer.
Mm-hmm.
Som man fick med sig. Men det var jättedåligt, det spelet. Och så det hjälpte ju inte. Det var kul att göra gubbarna. Men sen så orkade jag inte göra mer. För spelet var så tråkigt. Men annars bra. GTA-serien tycker jag faktiskt är väldigt bra.
Ja, jag förstår att det är bra spel.
Ja.
Men sen kan jag förstå, tycker inte att det är så kul.
Jag köper där att du... Det tror jag är lite som med online-spel för mig. Jag köper att du inte gillar genren.
Förutom att jag uttrycker mig lite finare än du.
Ja, kanske. Men det är också så svårt. För jag blir så irriterad på att så många människor hyllar WoW. Förstår du? Det är det jag är irriterad på.
Jag tror att det finns bättre spel än WoW som är bättre utformade. Men WoW är ju...
Det är ju revolutionerande på många sätt.
Ja, nej. Det är det inte. Men
fast det har revolutionerat gamingen, kan man väl säga. Det är det största spelet i världen.
Det är ju en... Vad ska man säga?
Det blir en folkrörelse.
Ytlig revolution. Gameplaymässigt tror jag inte att det är så stor revolution egentligen.
Absolut inte gameplaymässigt. Men just att det har... Själva communityn har det revolutionerat lite.
Absolut.
Men vad var det jag pratade om innan WoW?
GTA,
ja. Det tycker jag är så bra. Just för den anledningen att där finns det väldigt mycket samhällssatir och ironi och sådana saker. Som kanske inte är helt uppenbara för en 12-åring som spelar. Men när man är lite senare spelare så kan man höra de här radioreklamerna till exempel då, när man åker runt i sin bil i spelet då.
Mm.
Och det är väldigt kul och det är verkligen genomtänkt allting. Och det uppskattar jag. Att folk lägger ner den här extra milen för att göra det verkligen till en full spelupplevelse och inte bara till någonting snyggt eller att pistolskotten ska se bra ut.
Man kan ju märka när någonting är gjort med kärlek på något sätt.
Precis. Precis, det är det vi är. Och det är det jag vill ha med nästan. Spel gjorda med kärlek. Det vurmar vi för.
Ja.
Ja. Kanske där vi kan avsluta podcasten idag.
Kan vi göra?
Om tv-spel.
Jag har inte sagt mitt hatspel.
Nej, det får du jättegärna säga.
Fast det vet jag inte. Alltså.
Finns det ingenting som du egentligen hatar?
Spelmässigt.
Ja, eller något, det behöver inte just vara hat. Du kan bara hata att andra människor hatar det. Som att jag hatar inte WoW. Det finns mycket värre spel än WoW.
Ja.
Men jag hatar det ändå för att så många människor älskar det.
Ja, alltså det finns ju spel som jag tycker är överskattade. Typ så här, nu kommer jag bli hatad. Alltså.
Nej, säg.
Om jag skulle säga här, typ att jag tycker Halo är väldigt överskattat. Då skulle jag
inte... Det tycker jag också.
Folk skulle ju verkligen hata.
Men sluta, vadå? Jag har sett att WoW är överskattat. Jag har sett att jag hatar WoW. Jag tycker också att Halo är överskattat. Det är fåniga fiender framförallt.
Halo?
Ja.
Ja.
Fult.
Jag har inte spelat så mycket Halo, men jag har testat ett par. Jag tycker att det är överskattat.
Jag tycker att det är ganska... Det är snyggt. Nej, det är fult och ointressant. Men gameplaymässigt, det är skön, det är en bra motor. Men det är fult och ointressant. Och lite storymässigt tunt. Ska bara ett intressant fenomen innan vi avslutar här.
Ja.
Just så är det här med fanboys. Mm. Och kvinnor och män och sådär. Och det har börjat komma lite mer kvinnor som spelar tv-spel. Och det är väldigt kul. För det är ju, tyvärr så är det väldigt mansdominerad liksom, underhållningsform. Man märker det. Det är väldigt mycket stora muskler, stora vapen. Det är kvinnor med
små bikinis.
Extremt små bikinis. Mm. Och allting är väldigt mansanpassat. Och det jag tror också är lite en dålig spiral. För att på något sätt blir det sådär att
ja, om det är
vi bara... designar alla kvinnor storbröstade och med lite kläder. Varför gör vi det? Jo, för att det säljer för killar. Och killar köper. Och då måste vi designa fler spel som är sådana.
Sen är ju män ofta i spel ganska snygga också.
Det är det, absolut.
Alltså, de kanske inte visar lika mycket av sin kropp.
Men... Nej, de är också snygga. Men de har också jättestora muskler. Absolut. Men det är ju mer av en objektifiering av kvinnor.
Ja.
Det är ju så typiskt. Till exempel det första spelet som hade en kvinnlig huvudrollsinnehavare, Tomb Raider, Lara Croft.
Det var det inte, men...
Det kanske inte var, men
nej.
Ett av de kändaste.
Ja.
Då ger man henne jättestora bröst, liksom. Ja. Till exempel. Men, så det kan ju vara skönt om det skulle vara kunna trend. Man kan vända lite grann kanske ändå. Men det jag bara tycker är intressant där med just spel. Det finns en ganska irriterande fenomen som du och jag har diskuterat. Och det är det här med girl gamers. Som man kallar det för. Det finns alltså två fenomen. Gamer girls och girl gamers.
Vilket är det som är vilket?
Gamer girls är helt enkelt, det är bara kvinnor. Det är alltså bara tjejer som spelar tv-spel. Och så har det har fått en benämning.
Den benämningen borde inte ens behöva finnas.
Precis, det har fått en benämning kanske för att det var väldigt ovanligt för ett tag sedan. Men idag är det inte så vanligt. Men så finns det då det som kallas för gamer girls. Girls, alltså G-R-R-R-L-S.
Man skippar gärna i-et och skriver lite extra R.
Precis, och det är alltså mer då tjejer som har hoppat på gamingen och gaming-communityn. Jag säger inte att det här är ett jättevanligt fenomen i Sverige eller sådär. Men det
jag
finns,
har sett på det väldigt
det här fenomenet mycket. Finns ändå.
Ja.
Och det är väldigt tragiskt att det finns.
Ja.
Men det finns. Och det är det här med att tjejer hoppat på den här, viss typ av tjejer, jag vet inte vad det är för människor, som hoppar på den här grejen. De gamar och är inte speciellt egentligen intresserade av att gama, utan de har mer gjort det för att de märker att gaming-communityn är väldigt mansdominerad och väldigt svältfödd på kvinnor. Så att allt de gör...
Det är väldigt lätt att få en massa ragg om man är tjej.
Precis. Och man får väldigt mycket uppmärksamhet om man är söt tjej och gamer.
Precis. Det är lite samma fenomen som att det är så här, folk söker tandhygienist för att de vet att man kommer bli rik på det i framtiden. Liksom, för att det kommer vara brist på det.
Ja, det är väl lite samma sak kan man väl säga.
På ett sätt är det väldigt naturligt.
Ja, men det är lite också...
Det är lite någon som sexkapitalism.
Ja, men, det är tillgång och efterfrågan på killar liksom.
Ja, men just det, precis. Att sexkapitalism, alltså att i ett sammanhang där det är ont om tjejer.
Ja.
Så blir tjejer väldigt... Har vi någonting kvar nu då?
Nej, vi skulle ju avsluta nu.
Vi skulle ju faktiskt avsluta. Det känns bra att prata om det här. För det här är ju ett ämne som både du och jag älskar. Jag älskar det verkligen jättemycket. Och jag hoppas verkligen att spelbranschen går i rätt riktning. Och i en bra riktning. Och
det kommer ju delas upp sig. Det är som att i filmbranschen finns det ju...
Lite indie-film.
Det finns Hollywood-filmsbranschen.
Precis.
Det finns,
ja. Och det känns ju väldigt, väldigt kul att du och jag kommer få vara en del framförallt av den här... världen.
Absolut.
Det känns roligt. Med de orden så avslutar vi den här specialpodcasten med mig, Leopold Lobby och
Erik Lohsjö. Det var kul att jag fick vara med här.
Ja, kul. Och det kanske blir flera gånger. Det vet man aldrig. Johan, jag måste bara flika in här som en liten sista grej. Jag pratade precis med Johan som ringde. Han var från jobbet. Han var väldigt sur för att han inte hade fått vara med på den här podcasten. Han hotade med att inte göra några fler podcasts. Så att återigen...
Det lite som att jag var på skämt.
Ja, lite. Men återigen, så att om ni vill höra fler, skriv att ni vill höra fler. För att det... Med Johan är det ett osäkert kort ständigt. Det kan mycket väl vara så att han tappar lusten till bästa.
Det är bra, man ska inte göra något halvhjärtat heller. Man måste ju vara på liksom.
Ja, alltså jag håller helt med att man ska göra någonting. Det är bättre att göra 2 säsonger alla 6 avsnitt, till exempel som i The Office eller Fawlty Towers, än att göra någon sorts Friends eller How I Met Your Mother-variant och dra ut på det i 10 säsonger. Så att, absolut, men nu har vi bara gjort det. Det här är ju det 5:e avsnittet i ordningen. Så att vi är ju inte i risk för det än.
Nej, det tror jag inte.
Okej, men där säger vi godnatt, god kväll. Adjö.